Apropå låtar. Jag lyssnade på This Is Me.
Oh.
Så, vilket jag gör ofta.
As you do.
Och då har jag börjat höra när hon sjunger This Is Brave, mm-hmm. This Is Bruised, This Is Who I'm Meant To Be, This Is Me. Då har jag börjat höra, jag vet inte varför min hjärna har börjat höra det här, men jag har börjat höra This Is Bruce. Så då låter det som att hon presenterar tre. This Is Brave, This Is Bruce, and This Is Who I'm Meant To Be, and this is me.
This Is Who I'm Meant To Be är mest intresserad av. Vem står där?
This Is Who I'm Meant To Be, and This Is Me.
Hur mår du?
Ja, men jag vill säga att jag mår bra, men jag har haft en dag fylld av mensvärk. Alltså en dag präglad av mensvärk. Mm. En dag där jag har känt att så här, jag önskar att jag kunde vara taggad. Jag spelade innebandy i morse, jag tycker det är skitkul att spela innebandy med de jag spelar med. Men jag var så otaggad för att jag hade så ont. Och sen så gick jag hem och så sov jag för att jag blev så fysiskt utmattad när jag har mens. Så jag somnade. Och sen skulle jag ta en fika med en kompis. Vilket jag också så här, hon var skittaggad och jag var skittaggad, för jag tycker alltid det är kul att träffa henne. Men så hade jag så mycket mensvärk och så bara, nej, men jag blev otaggad av det här. Men nu har jag tagit en värktablett, nu har jag inte ont längre. Mm. Ja, men bra tror jag.
Ja men absolut, jag köper den.
Ja.
Du känns ändå förhållandevis stabil.
Ja, vet du vad? Nu har jag ju inga författarsamtal kvar.
Nej!
Nu är jag färdig.
Nej, men du är fri.
Med mina helvetesveckor.
Wow.
Vet du vad, jag har några författarsamtal kvar. Mm. Som ett par strögrejer i april-maj. Men nu är den här chocka perioden av att jag har haft jobb varje kväll. Nu är den över.
Men det är
och jag
jättebra.
Känner att jag kan andas ut lite grann.
Ja, jag känner att jag kan andas ut också. Nu kan vi äntligen äta ramen.
Ja.
Det har vi inte gjort.
Nej, det har vi inte gjort.
Nej.
Och det har vi sagt jättelänge.
Snart 50 avsnitt har vi sagt. Det är fan.
Det är... 50 avsnitt, det är ju snart ett år, Gustav.
Ja, det är helt sjukt. Det är helt bisarrt.
Men jag måste få fråga hur du mår då.
Ja, men jag mår bra. Tack för mig. Jag mår faktiskt oförskämt bra.
Uh-huh.
Pigg och glad och kry. Jag har faktiskt fått medicin nu.
Uh-huh.
Jag har fått antidepressiv. Och det var läskigt. Jag har testat det förr och det har inte funkat så bra. Eller så har det funkat bra. Jag behöver inte den här skiten längre, och så har jag slutat cold
du
turkey.
Jag mår ju bra.
Jag mår ju bra, jag behöver inte det. Det är det som är grejen.
Nej.
Alla säger det, man bara, men luras inte av det. Det är ju det som betyder att medicinen funkar.
Ja.
Och nu har jag fått en ny. Eller jag bad väldigt så här. Jag bara, hörni, hallå,
men gud, jag har alltid utgått ifrån att du käkar det.
Ja, det hade man kunnat tro, men det har jag faktiskt inte gjort.
Det är jättedumt.
Otroligt dumt.
Fan vad du har gått och mått.
Ja, mått som ett litet rövhål har jag gjort.
Ett trångt litet
rövhål, absolut. Det gör ont när man ska försöka förlösa. Förlåt.
Vad är vi på väg?
Nej, jag vet inte. Oh, nej, men det är min psykiska ohälsa kan ändå beskrivas som ett rövhål. Men nu har jag verkar som att jag har tagit mig förbi den här insättningsperioden också, då man tror att man är kliniskt galen.
Mm.
Alltså det har varit det sjukaste någonsin. Det har pirrat på ställen i min kropp som där det aldrig har pirrat för. Och det har varit jätteobehagligt.
Var är det, undrar
jag? Ja, nej, men det har liksom pirrat.
Du vill verkligen inte prata om det.
Jo, nej, men det är bara en väldigt speciell känsla.
Ah, okay.
Det har liksom pirrat i benen framförallt, och det har pirrat liksom ända, det känns som in i benhinnorna och liksom i musklerna, och så hade jag ett väldigt otrevligt tryck över bröstet och jag bara kände liksom så här att jag var tvungen att ligga lite raklång och bara vänta på att det skulle gå över. Och så kommer liksom alla trollen där också, alla liksom mörka tankar och går bredvid den.
Det är väl
och
ganska
säger,
vanligt när man börjar käka.
Exakt.
Första typ 2 veckorna att man mår typ ännu sämre.
Röva. Ja, men precis. Så att det har jag förhoppningsvis tagit mig förbi nu. Så att jag har liksom kunnat distansera det lite grann. Jag har varit så här, jag bara okej, men nu är jag galen.
Mm.
Men jag har hållit fast vid fingerspetsarna. Det här är någonting liksom... Det är inte jag, utan det här är någonting som verkligen gör att jag mår på det här sättet. Och idag känner jag mig nästan normal.
Fan, skönt!
Ja, jag är liksom... Jag är där i hjärnan. Ja. Den är på.
Den är
påslagen och jag är liksom glad och produktiv och härlig. Jag säger alltid produktiv, har du tänkt på det?
Nej.
Så fort jag säger att jag mår bra, jag bara, jag är produktiv idag. Då läste jag någon sån här sammanställning av så här vet du att du skadar av kapitalismen. Då är det så här, du mäter allt ditt värde i produktivitet. Ja. Jag bara,
Åh gud, check. Feel it.
Åh, jag kände det så djupt.
Feel it in my fingers. Ja. Alltså, ja, relate. Fan vad hemskt.
Så djupt i min kropp kände jag det. Men det är ofta det som, det är ju så jag märker om jag mår bra.
Ja.
Det är ju, alltså sen så jag mäter väl lite värde i det också, men det är verkligen då jag så här, det är mina bra dagar.
Ja, men jag kan ju också fatta att man mäter sitt värde i det, för att om man är bra på någonting, man jobbar väl förhoppningsvis med någonting man är bra på, och ibland gör man inte det, men har man tur så får man göra det, vilket vi båda gör.
Ja.
Och om man då är bra på sitt jobb, då är det väl ett tecken på att man kanske mår bra om man får saker gjort.
Mm.
Att man löser problemen, man tar sig förbi. Även det tråkiga går snabbt för att man kanske är pigg i hjärnan. Så det är väl inte jättekonstigt egentligen att man mäter välmående i produktivitet. En av alla grejer man kan mäta sitt välmående i.
Nej, men absolut. Alltså hur osunt det må vara, så är jag ganska nöjd med det. Eller jag har inget så här jättestort behov. Det är kanske...
Kapitalism.
Älskar det bästa jag vet. Älskar i och för sig pengar.
Jag med.
Älskar.
Tycker det är kul med pengar.
Det är kul med pengar.
Fan vad kul. Jag tänker ändå att man har gått från att inte ha pengar till att så här, fan, vi båda jobbar. Vi tjänar våra pengar.
Alltså,
och vi är liksom, vi tjänar ändå bra med pengar.
Ja, och
att... Vilken lyx. Det är att tjäna, vad privilegierade vi är som kan tjäna bra med pengar.
Ja, absolut. Och att kunna känna, för ingen av oss har vuxit upp med så här supermycket pengar när vi har varit små heller.
Nej,
och jag kan liksom komma på mig själv med att så här, men gud, jag kan köpa det här.
Ja.
Att jag bara, nej, jag ska nog låta bli det här. Sen jag bara, fast varför då? Jag har ingen anledning att göra det egentligen.
Du blir tysk när du är snål, eller?
Ja, det blir. Så blir det en liten sån här liten arsktant innan butchen.
Jag ska nog låta bli det här.
Jag ska nog låta bli den här. Den här dumma, dumma. Nej, fan vad dejligt det är. Kapitalismen suger, men pengar är kul.
Ja.
Wow, moment 22.
Gustav, jag måste berätta om en grej som hände mig, som typ fortfarande än idag påverkar mitt mående. Sen hände det igår kväll, visserligen.
Oh my god, snälla, dela med dig av din historia. Oh my god.
Så dåligt.
Nästa bok.
Nej, det var helt fel sätt. Det här är ganska tungt och jobbigt, men absolut.
Starkt. Okej, berätta ditt livsöde.
Flamsiga inför ett sånt här ämne. Men det påverkade mig väldigt starkt i alla fall, vill jag säga. Och det hände igår kväll.
Ja.
Okej. Okay. Nej, men jag hade ju då men gud, jag kan inte sluta skratta.
Okej, men tänk på något sorgligt. Tänk på...
Nej, men så här. Jag hade mitt sista författarsamtal på ett tag i Uppsala igår.
Nej, men vad trevligt.
Det var jättetrevligt.
Oh,
det var
represent.
Så många som kom fram och sa att de älskade podden. Alltså,
shout
out till er. Också shout out till alla jag träffade i Umeå dagen innan som bad mig hälsa till Gustav.
Oh, wow.
Folk kommer fram och bara så här, alltså, det är kul att träffa dig, men hälsa Gustav. Det är så jävla kul.
Ja, jättesött.
Ja, så, men Uppsala i alla fall. Jättemycket folk, skitkul. Vi hade ett jättebra samtal. Och på scen, när vi sitter där och samtalar, det vi brukar göra, vilket funkar jättefint alla gånger, är att så här, man pratar i kanske 45 minuter och sen så har man liksom en kvart för alltså publikfrågor. Och det brukar bli så jäkla bra och folk ställer så smarta frågor och det brukar bli, alltså, bara fina samtal, typ, tycker jag personligen. Och det är kul att liksom släppa in publiken också. Men folk liksom, och det talar vi ju om i början, att så här på slut, så här kommer ni på frågor under tiden, så tar vi dem på slutet. Men då så kommer samtalsledaren in på abort, och hon säger så här, du pratar ju om mycket så här roliga grejer i din bok, för då har vi skämtat och pratat om lite lollgrejer. Och sen så säger hon att så här, men du pratar ju även om ganska tunga grejer i din bok, till exempel om abort och varför det är så viktigt att vi pratar om aborter. Vill du berätta varför du tycker att det är så viktigt? Och då börjar jag prata om att ja, men absolut, jag tycker att det är jätteviktigt att prata om abort, för att när jag skrev boken, det var liksom när SDs valrörelse började, när de då ville, de gick ut första gången med att de ville inskränka aborträtten. Inte, alltså, det var ju inte det de sa, såklart. De sa att det är problematiskt. Vi har ju pratat om det här förut i den här podden.
Ja, nej, men omskrivet. Så.
Ja, men då, det är ju ett inskränkande av aborträtten, för de vill sänka gränsen från 18 veckor till 12 veckor. Och då berättade jag att jag tyckte att så här, men herregud, det finns liksom, de har inga motiv till det överhuvudtaget. De beskriver att det är problematiskt, men det är det enda de har. Så det enda de vill göra är basically att liksom, ogiltigt förklara kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och omyndigt förklara oss sakta sakta, steg för steg, tror jag. Och så pratade vi om det, och så mitt i det här så hör jag liksom ett knäppande ljud. Så här. Och så är det som att jag hejdar mig och så tittar jag åt sidan, och då sitter liksom längst fram, allra längst fram, fast längst bort på ena sidan, sitter det en tjej, med en ganska ung tjej, jag vet inte hur gammal hon kan ha varit, jättesvårt att uppskatta ålder, men jag vet inte, 17 kanske, sitter med handen i luften så här, och knäpper, och då tänker jag att hon kan, alltså hon vill ju uppenbarligen ställa en fråga eller någonting, och då tänker jag, alltså jag blir tyst liksom, och då är det som att hon tar tillfället i akt och så säger hon att det du säger stämmer inte. Det är inte alls ett inskränkande av aborträtten, för det handlar om liv. Det handlar om att en abort är att döda barn. Och så här börjar hon prata då om att abort, att hon skulle aldrig göra en abort. Hon säger liksom att så här, jag skulle inte ens göra en abort om jag blev våldtagen. Vilket jag, alltså för, att höra, det är en grov grej att säga. Det tycker jag är fult att säga.
Det är väl ett högt, alltså så här, jag tänker framförallt så är det väl helt irrelevant, för då är det väl ditt val att göra då.
Låt bli. Jag tycker det är en käftsmäll för alla som typ lever i länder i världen där, alltså säg, jag vet inte fan, Polen,
ja, men
Irland, jada jada, Rwanda, etc. Ja.
Vad kul att du kan vara så privilegierad, ja, så att du till och med kan välja bort.
Och ja, även absolut. Så här, jag hoppas då att du aldrig, vad jag önskar dig all lycka och välgång i livet, så att du aldrig behöver ställas inför det beslutet. För det är fan en kaxig grej att säga. Det är Men hon börjar prata om hur liksom, abort är att ta ett liv. Och att det är mord. Och att, jag vet inte ens vad hon säger. Jag har liksom förträngt vad hon sa. För att min puls går ju upp. Alltså, jag får ju så mycket adrenalin i kroppen. Och så försöker jag hitta en lucka där jag försöker flika in att så här, fast du rent medicinskt i liksom, Sverige, Europa, rent medicinskt så är fostret blir ett barn vecka 22. Mm. Då får man inte lov att göra en abort. Du får lov att göra en abort mellan vecka 18 och vecka 21 med särskilda tillstånd. Då ska du genomgå en utredning. Vecka 18 föds barn, vecka 18, vilket är sista veckan, du får lov att göra en fri abort. Mm. Eller föds fostret då överlever det inte.
Nej.
Så det handlar inte om att mörda barn, försöker jag säga till henne.
Men hon går liksom på, hon går på riktigt.
Ja. Mm. Och här då, och så försöker hon svara på det samtidigt som folk i publiken börjar reagera och bara, fast du kan ju inte säga så här. Och då är det som att samtalsledaren bara, nu ska vi fortsätta med det här samtalet och vi har tid för frågor efteråt. Och så tittar hon på mig och bara så här, är det okej för dig? Ja. Och jag bara, absolut, man kan fråga frågor efteråt. Och då så fortsätter vi då, och jag har så mycket puls, jag blir helt darrig liksom.
Mm.
Och då pratar vi en stund, och så ganska snart därpå så går den här tjejen, hon tar sin väska och så går hon. Och då tänker jag så här, okej, gud vad skönt, att slippa svara på såna här frågor efteråt. Men det som händer är, vi pratar färdigt, vi får jättefina publikfrågor. Sen så har jag en signering efteråt, och då allra sist i kön står den här tjejen och en kille. Och när de kommer fram då så tar de mig i hand och presenterar sig själva. Hej, jag heter så här, hej, jag heter så här. Jag har glömt vad de heter. Och då vill de på riktigt ha en debatt om abort. Så killen bara så här, abort. Säg att din bästa kompis ligger i koma och du vet att om 9 månader så kommer hen att vakna. Hade du då dratt pluggen? Och jag bara, men alltså om min bästa polare ligger i koma, för det första, det kommer aldrig hända.
Helt annan
för andra,
sak.
Jag känner min bästa polare. Är det min bästa polare? Det är väl klart att jag vill, nej, då hade jag inte dratt pluggen. Men det är inte det det handlar om. Hade det handlat om att min en totalt okänd människa som jag skulle, att min kropp skulle påverkas av att hen låg i koma. Jag skulle få ont, uppleva obehag, vad det nu än kan vara. Jag skulle behöva genomgå ett typ smärtsamt, plågsamt dygn när samma dygn som den här personen vaknar då. Och sen skulle den här personen vara liksom en morot i några år som jag skulle behöva ta hand om. Och sen skulle jag ha ansvar för den här personen i 18 år. Nej, då hade jag dratt pluggen illa kvickt, om man säger så. Och där då börjar någon form av debatt där jag försöker bara keep my cool. Jag försöker vara så trevlig som möjligt. Jag försöker påpeka att så här, men hörni, ni kan inte säga att vi dödar barn. För rent medicinskt så är det inte ett barn. Det är inte min åsikt, utan det är inte ett barn. Det här är liksom regler som finns.
Och jag tycker de är jättebra. Det är inte någonting som du har hittat på.
Så ni har rätt att tycka det ni gör. Men ni måste förstå att det är eran åsikt mot min och väldigt många andras åsikter. Ni kommer inte vinna över mig.
Nej, och jag tänker så här, åsikterna åt sidan, som du säger, det är ett medicinskt faktum.
Ja.
Alltså så här, och om du vill debattera det, då är det väl inte dig man ska prata med, för att då har du väl snarare liksom, då är det väl läkarbranschen man ska åt i sådana fall, för så här, hörni, jag tycker att vi ska göra om de här reglerna för vad ni tycker är ett liv. Och det har ju ingenting att göra med abort i sig så heller. Behöver det ju inte. Alltså så här, det går inte riktigt ihop. Och jag förstår inte varför man vill dra igång en debatt i ett sånt forum.
Nej. Och jag är så glad att det biblioteket stängde. För att de bröt in och bara, hörni, nu måste vi stänga här.
Vilket bibliotek var det? Eller vill du säga
ja,
det?
Uppsalas bibliotek.
Ja, det var på stadsbiblioteket? Alltså, gud vad jag har varit mycket där.
Ja. Det är fint. Och det var liksom, jag satt på tåget hem och jag darrade. Alltså det var som att jag hade så här sänkt 4 espressos på rad. Hela min kropp vibrerade av bara rent adrenalinpåslag och lite rädsla, tror jag. Att så här, nu har jag mött 2 stycken alltså livslevande abortmotståndare. Eller pro-lifers. Vilket också är så jävla,
jag hänglar med ögonen.
Vidrig grej att kalla det. För att nej, du är misogyn som fan. Ja, om du ska vara pro-life.
Det finns väl.
Bara om att begränsa kvinnor. Det är det enda det handlar om. Det handlar inte om någon jävla pro-life.
Nej, men om det handlar om att vara pro-life, då får du väl fortfarande förhålla dig till vad som innebär att vara vid liv.
Ja.
Vad betyder det? Att liksom, de lyssnar inte ens på det medicinska.
Nej,
det borde väl vara det. Liksom så här, det här är ett medicinskt vid liv.
Ja.
Då är det liksom vi går efter.
Ja. Det första jag frågade var så här, innan vi började här, jag måste bara fråga, varför, hur kommer det sig att ni är emot abort? Är det av religiösa skäl? Är ni religiösa? Bara av ren nyfikenhet? Jag dömer inte, jag vill bara veta. Liksom. Och då svarade killen att så här, ja, jag är religiös, men det har ingenting med det här att göra. Man bara, yeah.
Men alltså jag himlar så mycket med ögonen. Alltså jag himlar varenda ord du säger.
Men jag vill inte heller, för att jag gick därifrån och bara, jag hatar att vara raljerande. Jag gick därifrån ihop med en bibliotekarie och så pratade vi om det här.
Ja.
Och jag kände att så här, jag blir så jävla raljerande. Och så tänker jag att så här, men jag kan fan inte vara det. För det här är människor som på allvar tycker det här. Mm. Och jag kan inte, ska vi på riktigt behålla våran fria abort i Sverige, då kan vi inte radera. Vi måste ta det här på allvar. Mm. Det här är ett problem.
Att folk verkligen tänker att och tycker så här. Yes, så här. Ja, absolut.
Och det är så,
men vi kanske har raljerat klart.
Ja.
Att så här, vi har spenderat några år nu med så här, oj gud vad folk är korkade. Och så har de bara vuxit och vuxit och vuxit. Och liksom på alla håll och kanter.
Mm. De var som 2 unga människor.
Ja, absolut.
Alltså, och de tycker det på riktigt.
Mm.
Jag blev helt tokig.
Ja.
Jag blev helt tokig.
Frågade du dem varför de var där?
Nej.
Nej. För det tänker jag också så här, vad gör du här?
Ja.
Eller så här,
tjejen hade en kompis, hon satt med en annan tjej som så här, men hon hade gått och publikfrågorna började.
Yes.
Då frågade hon någonting och jag bara, nu ska hennes jävla polare ställa någonting. Men då sa hon att så här, jag vill bara säga, det är min kompis, men jag håller inte med.
Typ. Nej, men,
det var det första hon sa. Hon bara, så du vet, jag håller inte med.
Ja.
Men, så här, och så undrade hon någonting annat. Typ. Så jag tänker mig att hon var säkert där med henne, kanske.
Ja.
Eller någonting.
Ja,
att hon kanske var lite, för att de var också gulliga när de gick. Jag var ändå
de
glad
som
att,
pratade med.
Ja, alltså, precis,
okay.
Att vi höll en ganska lugn samtalston. Alltså, jag hade så mycket adrenalin, men jag försökte verkligen hålla det lugnt. Och de var också jättelugna. Och typ, när jag pratade så avbröt de inte.
Nej.
Och det sista, så här, killen sa att typ, han gick, han bara så, ah, men jag såg det i Bäst i test, du var jätterolig. Och jag bara, nej men gud, tack, vad gulligt. Och tjejen bara så här, ah, jag håller ju inte med dig i frågan, men i övrigt tycker jag att du är väldigt fin. Och jag bara,
oj,
fint, jättesnällt sagt.
Det var liksom ändå så här, alltså,
ja, men det var no hard feelings typ. Men jag var skärrad efteråt. Ja. Jag var skärrad.
Men du, när du har mött meningsmotståndare, har det framförallt varit online alltså? Du har inte träffat dem? Nej. Du har liksom inte gått head to head mot dem?
Ett par gånger, men väldigt få gånger.
I skolåldern?
Parallellklassen
som bara säger någonting, eller?
Jaha, du menar, jag tänker i mitt yrkesliv.
Ja, nej, jag tänker i allmänhet.
Jaha, nej men jo, gud, ja men det har jag absolut.
Okej. Ja, inte bara inte yrkesmässigt liksom.
Ja, precis, där är det bara ett fåtal. Men då har det varit så här, någon universitetskille som bara, jag pluggar psykologi och jag tycker att det går emot feminismen. Man bara, och ditt lilla dumhuvud. Ja, jag vet inte. Jag ville bara berätta helt enkelt om att så här, jag har träffat abortmotståndare nu och det är något av det sjukare jag upplevt. Alltså jag ska ju träffa Melanie efteråt och käka middag med henne. Jag bara, Melanie, alltså vi måste prata om någonting annat. För jag måste tänka på någonting annat. Jag måste sluta skaka. Alltså för jag får fysiskt vibrerade.
Men vad skönt ändå, för jag tänker att så som du bemötte det är väl exakt så som jag tänker att man ska göra.
Ja, I guess.
Att så här, en liksom jämn nivå. Så att man inte liksom gör bort sig med att slänga liksom fula saker på folk. För att det har vi kanske bevisat lite nu att det inte funkar.
Nej.
Det gör inte det. Alltså på
men
något sätt måste man...
funka. Jag tror jag hade aldrig kunnat vinna över dem.
Nej.
Om den stackars flickan blir våldtagen, Gud förbjude.
Ja.
För jag antar att det är Gud hon tror på. Låt det inte ske. För det första, låt det inte ske. För det andra, skulle hon bli ofrivilligt gravid så hoppas jag innerligt att hon, om hon känner att jag kan inte behålla det här barnet, att hon då följer sitt hjärta. Och det måste vara jättesvårt, för jag kan tänka mig att det är föräldrar inblandade i bilden.
Absolut.
Som har gett henne de här åsikterna.
Det är väl ett helt community kanske, där ponera att det är en frikyrklig familj till exempel. Då är det ju inte bara föräldrar utan hela liksom närmaste omvärlden ganska inblandad i såna grejer liksom. Men jag tänker att nej, du kanske aldrig i samtalet kommer möta någon som säger, men du, bra poäng. Och så bara jag ändrar mig, för att det är väldigt så här, det är starka åsikter och de bottnar i någonting väldigt starkt också. Och nu sa de att det inte hade med tro att göra, men jag tänker att
det
att det spelar in i alla fall. Även om det inte så direkt korrelerar på det sättet, så måste det ändå ha lite med saken att göra. Däremot så tänker jag att genom att hålla dig så lugn och saklig, så har du ändå gett dem chansen att senare, alltså i ett senare skede, till exempel ponera att någonting händer, hon kanske blir liksom, känner att hon är tvungen att göra en abort, då har du sått det här lilla fröet i henne. Ett litet frö av någonting annat, alltså det betyder inte att hon kanske någonsin ändrar sig, men det finns i alla fall där, så att hon en dag kan ta ett annat beslut. Även om de inte kommer så här springa in på Twitter och bara, hörni, jag har bytt sida. För det tror jag inte man kan förvänta sig. Det tror jag är väldigt, väldigt ovanligt. Och då tror jag att det kommer inte uppmärksammas på det sättet. Men i det där lilla sociala så tror jag definitivt att du gjorde helt rätt liksom.
Ja, nej, jag känner, för att det var många i publiken som bara så här, men det kan ju inte säga. Alltså, jag fattar att man blir upprörd också. Jag blev så jävla upprörd.
Ja.
Men just det här att så här, jag kan inte visa det. Jag måste vara lugn liksom.
Proffsigt, tänker jag.
Och det var en jävla pärs.
Ja.
Men, ja.
Hur känns det nu när du pratar om det då?
Nej, men jag har lite svårt att fatta det. Jag har svårt att fatta att de finns på riktigt.
Ja.
Att de tycker det på riktigt. Jag har svårt att greppa det. Men det är klart att de finns.
Ja, alltså för mig är det inte alls svårt.
Europa är ju på väg dit.
Ja, ja, för fan. Ja, men absolut. Jag tycker inte att det är dugg svårt att förstå det. Jag är från Uppsala. Alltså så här, säga vad man vill om frikyrkor, I've seen that shit. Och
Ebba Busch Thor är väl från Uppsala?
Ebba Busch Thor är från Uppsala.
KD!
Ja. KD! Ja, jo, det är hon. Och jag har nog liksom ändå levt, vi pratar ju ganska mycket om att vi lever i en bubbla nu. Den bubblan har inte jag levt i.
Nej.
Länge. Egentligen så rör det sig om kanske de senaste 5 åren som jag har haft den bubblan omkring mig. Och då jag har gått från att vara så här, varför heter det inte jämställdist i början till att bli liksom full-fledged.
Ja. Men småstadssyndrom kanske det.
Men jag blir
man
inte...
har ingen diversity överhuvudtaget.
Nej, men man har ju aldrig mött människor som tycker annorlunda.
Nej.
Och det gäller ju båda sidor på något sätt. Både liksom vilken sida, vilken bubbla man än befinner sig i, om man ponerar att det är två. Mm. Vi ser det som två olika bubblor. Det är liksom lite så här töntigt om vi bara, vi bor i en bubbla, alla andra bor utanför bubblan. Jag tänker att alla kanske har sina egna bubblor. Liksom. Och där är ju deras, det här är ju rationellt för dem. Mm. För att de har sina egna uppsättningar av åsikter. Och det är tro och det är liksom, man även om fakta är fakta, men man tolkar det olika. Mm. Det ligger ju mänsklig, liksom, mänskligt psyk att du kommer vrida på det på något sätt till din fördel. Så nej, jag blir inte förvånad. Mm. Jag blir inte förvånad. Men jag blir imponerad. Jag blir imponerad av dig.
Gullig!
Nej, ärlig. Ha. Eller alltså ja, absolut. Jag är lite gullig också. men jag tror stenhårt på det där samtalet. Mm. Och jag tror...
Det tror jag
med. Jag tror faktiskt på lyssnandet. Vi har pratat om det för många avsnitt sen, men... Jag tror alltså på, vi måste höra vad folk säger. Vi kan inte bara bortse från alla de här människorna för att de växer. Och om inte vi lyssnar och på något sätt förstår vad det är de är rädda för eller vad det är. Liksom, jag tror att det kan vara lite förändring. Människor generellt gillar inte förändring, så det kan vara en sån sak. Att så här, här har vi byggt upp vår egen trygga borg och det här är det som vi tror kommer liksom göra att samhället blir starkt. Så de tror ju samma sak som... De tror ju på samma sätt som du, fast man har bytt ut byggstenarna. Liksom.
Ja, och det måste människor man respektera. Gillar ju också att se... Människor älskar ju att se sig själva i saker.
Ja.
Att se sig själv i andra människor, i roll, alltså karaktärer, fiktiva figurer. Så jag menar, bemöter man dem... Alltså, blir jag bemött... Om någon har helt annan åsikt än mig, men den människan bemöter mig med vänlighet och respekt, då kommer jag ju bara säga, fast du var ganska smart ändå.
Ja.
Så att...
Där tänker jag att de också gjorde en ganska...
Ja, så här, ja det är därför jag var såhär, han såg mig i Bäst i test, han tyckte jag var rolig. Alltså det blev som att jag var såhär, de är ändå gulliga människor, men de tycker ju fucked up things.
Ja, absolut. Ja. Då, men det, jag tänker, det kanske är någonting fint där. Jag plockar ändå med mig på något sätt att så här, de här människorna kanske inte är så skrämmande i sig, om man bara liksom pratar med varandra. I don't know, förlåt. Brandtal. Jag bara, om vi bara pratar med varandra. Men ja, jag tror det. Jag må vara naiv. Ja, men det är spännande att du pratar om kroppen. Och sin egen rätt i kroppen. Jag har funderat ganska mycket på min kropp. Och hur jag ser på min kropp. Och vi pratade förra gången om att jag så här inte vill vara... Jag är inte en kvinna som skäms.
Nej.
Jag är en stolt kvinna.
Ja.
Och det applicerar jag på kropp och knopp. Den här senaste veckan har jag tänkt ganska mycket på min kropp.
Ja.
Hur jag ser på den.
Ja.
Hur jag tänker på den.
Hur ser du på din kropp?
Jag är inte så snäll alltså.
Nej.
Jag är inte så snäll mot min kropp. Och jag är inte så snäll om min kropp. Och jag vet inte, kommer du ihåg första gången som du tänkte på din kropp?
Nej. Så länge jag kan minnas har jag recenserat min egen kropp.
Ah.
Från att jag var barn har jag recenserat min egen kropp.
Jag kommer ihåg, jag tror jag var kanske 10 någonting.
Ah.
Och så satt vi och jämförde vem som hade mest fett på magen. Ah. När jag simmade. Så vi var liksom ett simlag. Jag tror säkert alltså 75% av det simlaget har visat sig vara gay. I don't know hur alla samlades där, men det var väl Speedos som lockade.
Bara killar?
Det var bara snubbar. Alltså, det är snubbarna jag tänker på. Det var några, det var tjejer också, men det var framförallt snubbar.
Men de var liksom... så ni hängde inte på dem.
Exakt. Nej, vi höll oss för oss själva. Nej, men jag kan komma ihåg att vi satt liksom innan vi skulle hoppa i.
Mm.
Och så sitter man där i sina badbyxor och så här, gud, titta på min mage. 10 år gamla. Och då tänker jag också att så här, vi är killar. Och kvinnokroppen utsätts ju för det är ju en helt annan nivå av skärskådning. Men fan, vi börjar knappa in.
Men jag undrar, alltså, är det inte som upplagt för det lite då, när man sitter där i alltså, en liten speedo, det är ju liksom inte ens en kalsong, det är ju en trosa när man är i den åldern, och så är det som att man tittar på, för att man är så nyfiken när man är barn, så man bara, titta vad min mage gör när jag sitter ner.
Ja, men fast det var inte alls på det sättet. Det var inte alls sådär att såhär, åh, titta på min mage, utan det var såhär, vem är tjockast?
Okej, för jag tänker om man bara såhär, min mage är såhär, och så bara tittar man på någon annan som bara, men din gör det inte lika mycket, och så bara tycker man att såhär, man är fel, för att man vill ändå vara likadan som alla andra. Att börja på något sånt plan. Och så har man hört sin mamma liksom banta så som alla morsor gjorde, eller kanske fortfarande gör, vad vet jag. Och så bara, betyder det här att jag är tjock?
Mm.
Och så bara, är det igång.
Men ponera att vi tar en bild.
Ja.
Då säger du så här, haha, om bilden kanske blir lite skev. Ja. Då säger du, fnitter, fnitter, lol. Ja, jag såg ut så där.
Ja.
Den gången liksom. Ja. Det var kanske inte min favoritbild i mitt liv liksom, men jag såg ut så.
Jag har verkligen inget emot, alltså, vi är ju natt och dag där.
Ja.
Jag är med bara, lägg upp vilken skit som helst.
Ja, men det,
så
och det,
såg
det,
jag ut där och då.
Ja, men och det är det jag har liksom snappat upp lite grann med mig själv, och jag har så här, åh vad fåfänga är. Jag bara, det är inte riktigt fåfänga, det är osäkerhet alltså. Mm. Det är en ordentlig, jag är fåfänga, alltså det är absolut, och det kommer jag alltid ha en viss procent av, men det är den här osäkerheten. Och den har inte alltid riktigt funnits där, utan den har vuxit fram ganska mycket på senaste tiden. Men hur kom du ur det? För du måste ha upplevt det i någon nivå någon
absolut
gång.
Oh ja, jag hatade att vara med på bild överhuvudtaget från ganska ung ålder tills att jag var kanske 18-19. Mm. Just för att jag blev alltid så ful på bild. Mm. Och när man väl blev bra på bild, var det antingen för att man typ tog dem själv och så tog man 100 bilder och så var det 2 som blev okej. Mm. Eller så var det någon som någon gång fångade en i någon vinkel där man bara, nej men gud, vad är det här för bild? Så här blev jag ju bra. Mm. Ser jag ut sådär? Och så blev man lite lycklig för att man blev bra på den bilden. Mm. Men jag tror, för min del har det handlat dels om att jag fick någon form av kändisskap när jag var 17, och väldigt många människor simultant började berätta för mig att jag var söt.
Mm.
Och att jag bara, vad är det här? Nej, vi alla vet att ni ljuger. Och sen så hör man det tillräckligt många gånger och då blir det sanning.
Mm.
Att så här, wow, jag kanske är söt. Folk kanske tycker att jag är söt.
Mm.
Och att det gör under för självförtroendet.
Mm.
Det är nog inte under i den mest hälsosamma bemärkelsen.
Nej.
Men det gör någonting. Och det var nog det första. Sen tror jag också att jag har, i och med att jag har pratat så mycket om feminism i mina kanaler, i och med att jag har typ utmanat mig själv på ett sätt som jag tror att jag nog aldrig hade gjort om inte jag hade haft en kanal, en publik. Jag har liksom, jag tror att de som har följt mig har tyckt att jag har varit väldigt smart, att säga, åh, hon pratar om hår på benen.
Mm.
Och så har jag lyft upp det som att, vadå, det växer där, medan jag själv har suttit liksom och vaggat i fosterställning och bara, åh herregud, ska jag raka bort det eller ska jag inte, ska jag låta vara kvar, ska jag inte, så här. Jag har inte visat de osäkra delarna, utan jag har klätt i mig en väldigt säker roll.
Mm.
Och i och med den rollen inför en publik, det har också blivit någon mental sanning då.
Ja.
Och just att jag märkte sen när jag slutade raka benen, för jag kunde tycka att det var jobbigt att bara ta en dusch, att jag behövde se min egna kropp naken, att jag kunde tänka så hemska tankar om min egen kropp när jag stod i duschen.
Mm.
Liksom, inte ens där var man fredad för sin egna jävla blick. Men att så här, när man börjar, jag vet inte ens varför jag slutade raka benen, jag bara fick för mig att jag skulle göra det.
Mm.
Och att det var en mental process och att det var skitjobbigt, att det är så mycket hatiska tankar om sig själv, men det vänjer man sig vid till slut. Eller snarare inte vänjer sig vid, utan man kommer över det.
Mm.
Man slutar tänka det. Och då var det som att så här, för det slog mig en gång, och jag minns det så tydligt, när jag då hade, jag kanske inte rakat benen på ett halvår, gick in i duschen, ställde mig och duschade, och så väl där så bara slår det mig att, nej men herregud, jag har ju inte tänkt på min mage en enda gång.
Nej.
Jag har ju inte ens tänkt på hur den ser ut.
Nej.
Och den ser likadan ut som för 1,5 år sedan, när jag tänkte hemska, hemska, hemska tankar om mig själv varje gång jag typ klädde av mig naken.
Ja.
Och samma sen när jag började, eller slutade raka mig i armhålorna, exakt samma grej. Jag började acceptera fler, alltså jag har ju börjat gå osminkad typ idag, jag har ingen mascara på mig, jag har typ en hudkräm som har lite grönt i sig som mattar ner rött.
Mm.
Det är det jag har på mig.
Mm.
Och att det hade aldrig hänt för några år sedan.
Nej.
Så det är en process som går hela tiden, och då tror jag att jag har landat i att så här, ja, blir jag ful på bild, då är det dels så subjektivt, att jag tycker att jag blev ful på den bilden. Men jag vet också att mitt värde ligger inte i en bild som blev dålig. Jag vet att jag kommer aldrig se ut på bild så som jag ser ut i verkligheten, för att en bild är bara en stillbild. Man rör på sig i verkligheten, man ser olika ut från olika sidor.
Mm.
Jag skrattar ena sekund, jag är levande, en bild är bara stilt liksom. Och att min pappa så ofta har sagt, när vi har tagit bilder och man direkt vill kolla och så zoomar man in på sig själv trots att hela familjen står där.
Mm. Och så man skiter ju resten.
Ja, precis.
Ja.
Och så säger man att så här, nej men gud, ta en ny. Och han bara, men vadå? Du ser ju ut så där.
Ja.
Och att i början tog man det som en sån jävla förolämpning.
Hur vågar du antyda? Jag ser inte ut nej. Sådär.
Men det sa han varje gång. Och det satt sig, man bara, ja. I den millisekunden, då såg jag ut sådär. Och det behöver inte definiera mig. Och det är så skönt. Förstår du hur skönt det är?
Det är så magiskt, ja.
Sådär, jag såg ut sådär.
Ja. Ja,
men det vet nog också alla. Här lägger han upp den på sin Facebook, taggar mig. Det är inte som att mina kompisar kommer bara, nej men gud vad ful Klara är. De kommer bara, oj det var kanske lite ocharmig bild på henne. Ja. Tråkigt för henne. För de vet ju hur jag ser ut. Jag kommer inte kunna dölja hur jag ser ut för folk.
Nej, men jag vet inte riktigt vad det har berott på för min del. Det kanske är för att så här, det är ingen... Alltså taggade bilder finns inte i min värld längre, så att jag slipper den där delen liksom. Så att det är väldigt sällan som jag behöver se
Instagram
bild.
Väl? När folk kanske man tar någon bild när man umgås.
Nej, men då är jag ofta gärna med och väljer vilken som är okej ur så här, de flesta.
Du är väldigt kräsen också.
Ja, det är jag.
Extremt.
Ja, men det är jag. Och jag har liksom så här försvarat det med den här fåfängan och tänkt att så här, men det är bara som jag är och jag är lite kontrollfreak och jag gillar liksom så här, gillar att bestämma hur saker ska vara och så. Och jag gillar liksom att regissera bilderna av mig på något sätt. Och jag märkte aldrig att det slog över till att, så här, att jag knappt tålde att se en bild på mig själv som inte ser ut så som jag vill att den ska se ut. För det hände mig, och jag tror faktiskt egentligen att det är så här, att jag började reflektera över det här redan då för ett år sedan när vi började podda liksom, när jag var tvungen att vara med på bild som jag inte hade fullständig styrning över.
Nej, just det.
Och det var så här, åh herregud, och upp, och de ska upp, och det är många människor som du har på Instagram och så här, och jag bara herregud, alltså det slog mig och det var så fascinerande, och det här har liksom legat och marinerat i min hjärna fram till typ nu, och nu har jag kommit till den här punkten där jag bara fuck this shit, nu ska jag fan i mig inte tänka på den här skiten längre. Jag är så förbannat jävla trött på att regissera. Jag är så förbannat trött på det. Och också så här, vet du, jag har lurat mig själv, och det här är fan i mig tack vare sociala medier, tack vare det här liksom idealbilden som jag pumpas liksom, min hjärna pumpas full av de här intrycken hela tiden liksom. Men jag har ju på riktigt lurat mig själv liksom att om inte jag ser ut på ett visst sätt så är jag värd absolut ingenting. Och att se sig själv göra det på det här sättet, att man bara, men jag är ju en smart människa. Hur kan jag bara springa förbi det här faktumet? Ja, för att hjärnan ser ut så. Men det är så sjukt. Och jag har inte tänkt på hur långt det har gått så till den milda grad att jag har blivit oskön. Alltså så här, fine att man har en lite så här, ja, den var inte så nice typ. Välj
ja,
helst någon annan.
Ja, och det ska jag tillägga, det har ju jag med. Jag har ju bild, alltså jag tänker ju framförallt på en bild nu när jag precis hade klippt så här, någon form av halvlugg och står och för det första så posar jag väldigt konstigt för att jag typ hukar mig ner för att folk bakom mig ska synas. Och det måste vara mitt i någon form av, jag vet inte, jag spärrar upp ögonen väldigt mycket och ser hysteriskt glad ut. Jag kan nästan visa det i den bilden. Och det är någonting, det ser inte ens ut som jag, och att jag bara, åh fy fan. Men den la de upp. Men jag har typ taggat av mig i den eller någonting, för den är så hemsk.
Men det måste man väl få göra ändå.
Ja, alltså, så här, ibland blir man riktigt vidrig på bild. Ja. Och det är okej det med.
Ja.
Men det får ju inte gå så långt att bara pitch perfect
och bilderna. Du är ju inte vidrig för att du kanske ser vidrig ut.
That's true.
Visdomsord.
Nu har jag ju en ny mobil då, så nu kan jag ju inte logga in på Facebook jäven.
Nej, såklart.
Ja, skitsamma. Det spelar faktiskt ingen roll för de som lyssnar på podden heller.
Nej, men det är content alltihopa.
Ja. Jag kanske kan lägga upp den här på story.
Ja.
Inför det här avsnittet.
Ja, bra sätt att liksom pusha lite för det.
Eller hur?
Kanske. Här är min värsta bild.
Men vad är det för jävla mening med den här tvåstegsverifieringshelvetet om den inte ens kan skicka mig en jävla kodjävel?
Jag blev nästan lite ledsen över att jag så här, att jag har märkt att jag går ur bild. Och det har jag gjort konsekvent nu i ganska många år. Att jag så här, jag har undvikit att ta bild. Så de här bilderna som du så här, ja men man hänger med lite kompisar. Jag har inte de bilderna längre för att jag har konsekvent undvikit det. Och det är så förbannat jävla sorgligt.
Ja.
För att för att dra upp bilddagboken. Jag kollade, alltså girl, vilken tråkig, alltså så här, åh fy fan. Alltså jag kollade in där häromdagen, för jag har faktiskt på riktigt tänkt om det här och liksom tänkt att vi ska prata om det. Mm. Så jag kollade på min bilddagbok och så här, såg, vad la jag upp egentligen när jag var lite mer obrydd? Och då är det så här, alltså jag raljerar över typ så här en helt okänd artist som blev droppad av sitt skivbolag och bara, det här är det värsta jag har hört, typ lägger upp en bild på henne. Alltså det var så fruktansvärt.
Vem var det?
Catherine McPhee. Hon kom tvåa i American Idol typ 2006 och släppte ett album som var ganska dåligt, men som jag gillade jättemycket. Mm. Nej, men det var bara så jävla tråkigt. Men här fanns de här bilderna. Candid shots. När man bara hänger hemma hos någon.
Ja, just det.
Och ligger liksom och är ful i soffan.
Ja.
Och det är ingen som bryr sig om hur man ser ut.
De här bilderna som folk tog väldigt många av.
Exakt.
2007.
Och
liksom så här, liksom allihopa.
Ja, och utan anledning också. För jag menar, så här, jag kan fatta att man tar många bilder om man så här försöker få till en bra.
Ja.
Men inte när man bara tar en bild på någon som ligger utslagen i soffan.
Nej. Mycket sådana festbilder.
Alltså
så mycket dåliga krökbilder.
Ja, absolut. Men du vet, där är också så här, jag går ur. Jag går ur bild. Jag säger, jag kan ta bilden istället.
Men det var ju någon, jag vet inte hur det var för er, men för oss var det någon sån här statusgrej. Att hade man mycket de här, så här krökbilderna och så blev man taggad i dem på Facebook, ju fler desto bättre.
Ja, men så är det ju fortfarande.
Det är ju alltså statussymbol.
Ja, och det är ju på samma sätt idag också. Alltså så här, många vänner är, det är ju en norm.
Mm.
Normen är att du ska ha många vänner och du ska vara... liksom umgås med dem väldigt, väldigt mycket och intensivt.
Fast nu är det väl inte lika mycket så här, alltså det ska synas att du har vänner, men du behöver inte visa upp att du är super, typ.
Nej, okej, du syftade mer på liksom alko-äkiho. Nej, kanske. Det,
alkoholen var ju en del av det, liksom. Inte 100% bara såhär, kolla jag dricker, utan liksom hänget med
kolla
alkohol.
Jag dricker.
Ja, men det var det. Alltså, på riktigt satt såhär. Det var ju tre tjejer i min klass som vi ironiskt kallade för tuffa gänget.
Ja.
För att de alltid på syslöjden satt och pratade högt om hur mycket och hur hårt de hade festat i helgen. När vi gick i såhär sjuan, åttan.
Nej.
Jo, på riktigt. Vi kallade dem för tuffa gänget.
Wow.
Det var kul, man hade taste of irony back then.
Ja, men jag var kompis med tuffa gänget. Jag var kompis med alla. Alltså så här, jag kunde umgås
social
med alla.
Social butterfly.
Nej, men jag hade liksom ganska långt ner i den sociala hierarkin upp till Queen Bee.
Mm.
Och jag var the gay best friend. Sprang deras ärenden. Nåväl, jag har funderat också på, men nu har du liksom pratat om hur det har gått till för dig när du började liksom filma dig själv och när du började bli känd och när du liksom fick den här plattformen. Men jag har ju, rätta mig om jag är fel, men jag har ju tolkat det som att du också har bestämt dig för att jag tänker inte.
Mm.
Jag tänker inte. Nej. Jag tänker inte liksom kritisera mig själv på det sättet.
Nej, precis.
Tvivlar du? Där någonstans ibland?
Absolut.
Mm.
Ja, jätteofta.
Vad gör du då?
Det får ju låta jätteenkelt.
Ja.
Jag vet inte riktigt. Jag genomlider det.
Du bara gör det?
Ja.
Ja.
Eller, alltså, för att jag tror också det här med just bilder och kroppskomplex. För nu ska jag inte namedroppa, men en väldigt nära vän till mig har haft och har fortfarande så mycket osäkerheter kring sin kropp. Och jag är alltid den här, alltså, är inte hon med och dirigerar bilden, då får man inte lägga upp den. Nej. Är det minsta någonting som ser inte helt rätt ut, då får man inte lägga upp. Då ska man radera, den får inte ens ligga på mobilen.
Mm.
Och kan ofta påpeka, alltså säga saker högt om sin kropp, väldigt negativt. Att hon tycker att hon är tjock, eller hon tycker att hon har konstiga lår, eller det är så här, åh, mitt hår är så fult idag. Och man bara, sluta säga så om dig själv. Jag vill inte höra det.
Det är ett ganska konkret tips också, tänker jag. Så här, för jag, nu försöker jag skapa en liten manual för mig själv. Här, bara, hur fan ska jag hantera det här? Sluta!
Mm.
Säg det inte.
Nej, det är verkligen, det gör så mycket.
Mm.
För att det är ju någon form av bekräftelsesökande. Jag kommer inte säga till henne att så här, nej, du är jättefin.
Mm.
Då kommer jag bara säga, håll käften.
Ja.
Då kommer jag säga, så här, jag vill inte höra det.
Nej.
Bara, du har jättefula lår. Det kanske är det sämsta man kan säga. Jag vet inte. Men jag blir bara så här, det finns inte en chans att jag kommer ge bekräftelsen i att säga nej, du har fina lår, eller nej, ditt hår är jättefint. Utan då kommer jag bara, men jag vill inte höra det. Håll det för dig själv. Och då blir, för jag vet ju hur osäker jag blir av det. Ja. Jag vill inte ha that kind of negativity in my life. Nej. Bitch. Och så vet jag också så här, att jag har ju sagt såna grejer med. Men jag har ju slutat säga det för att jag bara, jag vet ju hur dåligt jag mår av att höra när andra säger sådana saker. Så jag börjar ju tänka på min kropp då. Och då är det bara att bestämma sig. Om man inte säger det högt, så då kan man tänka på det och så kan man tycka det, men man ska bara inte säga det högt. Samma med bilderna. Tycker man att en bild är riktigt jävla ful på sig själv och någon håller på att ladda upp den, ja, vad tråkigt. Men då är det lite jävla KBT.
Djupandas och ta dig igenom det.
Ta bort taggen om,
ja, om det är riktigt illa, liksom, plocka bort den.
Om det är riktigt illa, då hade din kompis inte lagt upp den i första taget. Det är,
nej,
det.
Så kan det vara.
Alltså, hade din kompis tyckt att du var riktigt ful på den här bilden, då hade inte din kompis velat lägga upp den här bilden, nej, på sin Instagram.
Nej, men det stämmer ju också faktiskt. Men det är... Aj fan, det är jättetrixigt när man tappar bort sig själv i det där också. Mm. Och när man... Det är lite så här, man snurrar ur kontroll på något sätt.
Ja.
Om man börjar så kan man inte sluta. Och så en dag så är man liksom 28 år gammal. Och jag vet att så här, den här 30-årshetsen, att så här, när man är 30 ska man vara helt färdig med livet och man är helt fullformad och liksom har gjort allting och kommit fram till allting.
Va?
Men jag kände,
vad är det här?
Va? Okej, men då kanske det är för att du är lite yngre än jag.
Jag tycker 30 börjar livet.
Det tänker jag också, men samtidigt så har jag den här hetsen av att 30, det är då alla liksom har gjort sina stora karriärsving och liksom börjar skaffa barn.
20-åren är de vilda åren på något sätt. Där får du brutna vingar och när du är 30, då ska du sluta
dem.
You have got your shit together. Men det är också det som gör dem till de bästa åren. Att så här, nu är det bara att köra framåt. Nu slipper du så här, köra på de här krokiga bergsvägarna i Nepal. Typ, utan...
Men det jag kan tycka är så jävla sorgligt. Att jag så här, men gud, går jag omkring och tänker sånt här fortfarande? Nej, det har jag inte tid med.
Nej.
Jag har inte tid med den här skiten.
Ain't nobody got time for that.
Ain't nobody got time for that. Nej, på riktigt. Alltså, jag har inte tid att tycka att jag är ful.
Nej.
Så.
Nej, du har bättre saker för dig.
Jag har fan så mycket bättre saker för mig. Jävlar vad mycket grejer för mig. Jag är så produktiv. Det är så jag mäter mitt värde. Det är läxan.
Det är läxand.
Jag har ett jättefint moment of the week.
Oj, berätta.
Jag berättade ju att jag har börjat på lite uppåtkäk. För att jag ska må lite bättre.
Jag börjar tänka positivt.
Alltså den kraften som strömmar igenom mig. Ja, men så är det. Good vibes only.
I sina good vibes med armarna.
Vet du vad jag gör?
Nej.
Det här kallas att skovla.
Skovla?
Ja, det är när man liksom simmar bara så här med händerna.
Okej, du måste utveckla, för simma bara så här med händerna, det kan se ut på många sätt om man lyssnar på den här podden och försöker föreställa sig.
Men det är liksom på ett sätt att man ska liksom utnyttja så mycket som möjligt av vattnet när man gör ett simdrag. Så att du ska inte bara dra rakt ner, utan du ska också liksom så här använda som en kurva. Du ska göra som en S-rörelse när du drar liksom ditt simtag. För då får du maximalt utnyttjande av det simtaget.
Jaha.
Så hette det i alla fall för 20 år sedan när jag simmade. Jag vet inte om det är så längre.
Det Gustav gjorde var att han höll ut båda armarna rakt ut åt sidorna och sen så viftade du med händerna.
Ja, exakt. Skovla.
Skovlade.
Ja, absolut. Jag har ingen aning om hur vi hamnade där. Men,
jo, du simmade i dina positiva tankar.
Just ja. Oh, girl, ain't that the truth. Men jag var väldigt väl medveten om att det här skulle vara en jobbig period liksom. Ja. De här dagarna som jag spenderade, och som tur, jag vet inte om det här är över än. Det här kan vara liksom att jag dippar redan imorgon, redan ikväll, vem fan vet liksom. Men de här dagarna var väldigt, väldigt jobbiga för mig. Alltså jag mådde väldigt, väldigt dåligt och på, liksom fysiskt och psykiskt. Och jag var medveten om att det skulle bli så. Och jag testar en ny grej, den här this time around. Jag ber om hjälp.
Oh.
Jag säger till min familj, hörni, ni måste säga till mig att ni älskar mig. Ni måste säga det till mig, ni måste säga det. Nu håller jag på att börja gråta bara för att jag säger det, men ni måste liksom tjata på mig. Min hjärna säger åt till mig att så här är det inte. Min hjärna säger åt mig att min mamma tycker inte om mig. Min mamma tycker att jag är en ful och värdelös person. Det är så fruktansvärt. Så då tänkte jag att nu tar jag tag i den här skiten. Nu är projektledaren framme och bara, nej, vet ni, ni måste ringa mig. Jag behöver det. Jag behöver
det. Så många gånger till dina föräldrar.
Ja, och långsamt men säkert. Och den här gången var jag väldigt tydlig. Jag bara, ni måste faktiskt göra det nu. Och sen bara dagen efter så ringer liksom allihopa. Ja. Bara på en enda lång rad. Och jag blev så jävla glad. Mm. Det var liksom... Det är så himla fint. Och det är så enkelt.
Ja.
Och det var så skönt att så här, be om någonting. Och så fick jag det.
Ja.
Och det gjorde
de förstod vad du behövde.
De förstod vad jag behövde. Och det kändes så himla, himla bra. Och det blev jag jätteglad av.
Mm.
Så det testade jag. Och det var mitt... Det var mitt moment of the week. Ett väldigt bra sådant. Jag blev jätte... Det var så himla skönt också att känna att så här, shit, jag har kommit på en strategi.
Ja.
Det är inte bara skönt att de ringer mig och säger de här fina sakerna till mig, utan det är också så här, aha, shit, jag har kraften, jag har makten.
Mm.
Jag kan be om saker. Jag kan säga till mina vänner att så här, tillåt mig inte att säga så här.
Nej.
Säg till mig, slå mig på handen om jag säger ta bort den där bilden.
Håll käften.
Far käften.
Ja, du var jätteful på den här bilden. Ja. Det har du helt rätt i.
Men du såg ut så.
Håll käften, du såg ut så i den sekunden.
Deal with it, motherfucker. Du har inte tid med det här.
Du har bättre grejer att tänka på.
Du är en stolt kvinna.
Ja, du är inte en kvinna som skäms.
Nej men precis. Och kraften i att be om någonting och få det.
Mm.
Alltså det var magiskt. Och bara liksom små, små korta samtal med de här härliga människorna som jag kallar min familj. Och även vänner som jag har bett specifikt så här, hjälp mig.
Mm.
Eller faktiskt, jag har särskilt två vänner som jag har känt väldigt, väldigt länge. Och de har tagit... Alltså de har tagit det så till liksom nästa nivå att de säger, men vet du vad, nu kommer jag hjälpa dig med det här. Nu kommer jag påminna dig och säga till dig att nu ska du ringa vårdcentralen och fixa det här. Och jag bara, okej. Mm. Och så gjorde de det.
Ja.
De bara, nu kommer inte jag ge mig. Nu får du göra det här. Och jag bara, okej. Okay. Och de bara, så säger du till om du behöver någonting. Om du inte du säger till så kommer jag komma med någonting ändå. Och det är, fan, det är coolt alltså.
Ja.
Det är riktigt, riktigt coolt.
Bra jobbat!
Ja.
Fan,
ja.
Vad gött.
Good job till mig och till alla inblandade. Tack för den här produktionen.
Be om hjälp och antidepp alltså.
Ja. Be om hjälp.
Goda grejer.
För att det är också ett sätt att be om hjälp. Hej sjukvården, precis. I
ge
fucking need you. Ge mig någonting, vad som helst. Ja. Det kan inte vara så här.
Kokain, am I right?
Kokain, am I right? Ja, absolut. Det här är ju någonting som gör mig lite hispig också, som jag har förstått det. Alltså, jag vet inte, jag kanske kommer att vara en så här superenergisk människa hädan efter. Det är jag väl i och för sig också. Alltså, jag är ganska speedad.
Ja.
Alltså, så. Ja, men så det var mitt moment.
Underbart.
Mm.
Jag har också ett väldigt fint moment. Eller ett positivt. Det var veckans jävla moment.
Ja.
Det var i...
Du hade författarsamtal åt två människor, skojar.
Nej, det hade kunnat vara när jag var i Umeå och det kommer fram en man som heter Rune. Som liksom, så här, han är väl kanske 80. Och jag bara, men han ska säkert så här, köpa en bok till något barnbarn. Och jag bara, vem är den här till? Och han bara, den är till mig. Och jag bara, jaha, vad heter du då? Han bara, Rune. Och jag bara, oj. Och då skriver jag till Rune då. Ja, hoppas att du tycker att den är intressant. Och han bara, det var så bra samtal. Så det är jag övertygad om.
Nej, men
och jag
Rune.
Bara, men gud, Rune, 80 år, köpte min bok.
Nej, men Rune.
För att han blev inspirerad efter ett författarsamtal. Hur sjukt är det?
Alltså.
Ja, det där var ju då inte mitt mål. Det hade kunnat vara det.
Ja, men gud, här vältrar vi oss i.
Good
vibes only.
Det som är mitt moment är förra veckan när det var Ria-galan. Ria-galan är alltså tv-producenternas pris. Det är alltså som, ni som vet vad Kristallen är, det går ju på tv. Det är ju för människor som jobbar framför kameran. Eller människor som jobbar med alltså, tv-program som syns, mer eller mindre.
Mm.
Det är mycket offentliga personer som tar emot priser där. Ria-galan sänds inte på tv, utan det är en liten intern gala för människor som jobbar med tv-produktion. Det är till exempel bästa programidé, bästa ljus, bästa ljud, liksom bara såna grejer.
The good stuff.
Mm. Precis, och liksom, är man i branschen så har man nog koll på dem som, alltså den som vinner årets kastare till exempel. Men är du inte i branschen så har du inte en jävla aning.
Det är inte en kategori på Kristallen.
Nej.
Till exempel.
Precis.
Nej.
Men grejen är att det är också väldigt för mig, och jag har, det är en creddig grej, att alltså, det är coolt att ha vunnit på Ria-galan. Det är väldigt fint. Och då var vi där för att vi var nominerade till årets programidé-scripter. Då finns det ju oskriptat när det är så här reality till exempel.
Ja.
Men årets programidé-scriptat, sjukt oklar, är en av tre, tror jag, nominerade. Det är vi, det är Dilan och Moa, och det är ett program som jag inte kommer ihåg vad det heter, men som var en sån action-program.
Ja.
Och då är det ju så att min kära gamle vän och även kollega, men numera mest vän, för vi har inte jobbat så mycket ihop, Micke, som jag har pratat om tidigare i den här podden. Alltså jag älskar Micke. Ja. Han var ju den som kom på idén till Sjukt Oklar. Men jag var ju med också där i början och bollade med honom och vi pratade väldigt mycket och vi... Ja, vi två var ju med från start liksom, vilket jag är typ väldigt ärad överhuvudtaget att få vara med. Och sen är det ju två stycken som heter Noffi och Lina som har skrivit manus. Och Noffi är inte så mycket för galor, så han vill inte gå. han är så jävla gullig, men han hatar att stå på scenen. Han bara, jag kommer inte gå på Rida. Okay. Så vi sa då att så här, men om så här, fingers crossed, vi vinner, då är det Micke och Lina då som har skrivit manus och jag som går upp på scen och tar emot det här priset. Och vi vinner.
Asså!
Och då läser de ju upp en motivering. Och väldigt ofta kan man klura ut vem det är som vinner baserat på motiveringen. Och då hinner man ju förbereda sig lite också när man sitter där. Och då läser de upp: för det fräscha tilltalet och den rättframma humorn. Redan där så stryker man ju action.
Ja.
Då är det jag, vi, Sjukt Oklar och Dilan och Moa. Mm. Trots den osannolika premissen, och vi bara så här, 24-åring som låtsas vara 16, hello!
Am I right?
Är det lätt och roligt att följa den otypiska huvudkaraktären i dennes vardag, där klassiska gymnasiekaraktärer, vi bara, vi har vunnit, oh my god! Samsas med en, vad är det för ord? José eller chos? C-H-O-S-E. Chosfri.
Man inte, nej men inte det så här skrupelfri, eller så här, man är inte så chåpig.
Chåp. Eller? Jag har ingen aning. Ja, chåsfri i alla fall. En chåsfri hållning till sexualitet. Och där humorn ligger i något annat än karikatyrerna. Alltså, är inte det en fin motivering?
Alltså, det är fantastiskt fint.
Det är så vackert.
Fint.
Och då så ropar de upp sjukt oklart. Nej, de säger ju sjukt oklart. De har ju skrivit fel. De skrev fel på våra statyer. Sjukt oklart.
Nej, vad tråkigt.
Men de skulle ändra det.
Gud, vad trist.
Ja, men då fick vi ju gå upp, ta emot pris. Micke gillar ju inte heller att stå på scen, så han håller sig väldigt kort.
Ja.
Säger att det har varit en ära att jobba med genier som mig och Lina. Och sen så säger Lina att hon säger att allting har, att det har varit en underbar produktion och tack till alla inblandade. Och förlåt för att vi stängde in er på en skola utan ventilation överhuvudtaget i den varmaste sommaren i historien. Och sen så fick jag säga att typ det har varit stort att jobba i en produktion från idé till att göra en huvudroll trots att jag aldrig har skådespelat förut. Och det är lika stort att få liksom mail från 15-åringar som har sett den och sen har vågat berätta för sina föräldrar att de är HBTQ. Eller att få mail från 60-åriga flator liksom, som bara, vi har varit gifta liksom, i så många år och vi har kollat på hela serien och vi har skrattat och vi har känt att hade den här funnits när vi var unga så hade det varit så mycket enklare. Och man bara, fy fan vad stolt jag är att jag har fått vara med och hitta på det här.
Det är helt magiskt, men det är så himla roligt också, för så här, som kompis ibland, det händer faktiskt inte mig så himla ofta, men ibland så gör ju kompisar saker som man inte tycker är så bra.
Nej, och det är ju ändå fullt rimligt. Man kan inte tycka att allt är bra.
Nej, det händer. Jag är ändå bläst med många, många talangfulla, duktiga vänner. Liksom, så jag behöver inte hata det. Jag behöver inte fejka det. Liksom.
Sen skulle man ju faktiskt aldrig säga bara, det där var ganska dåligt.
Nej.
Det beror på vad det är i för sig. Är en Instagram-bild som är ful?
Alltså, man då, bara, du, då ska man.
Alltså, det där är inte din bästa bild. Man skulle lägga upp den här. Men man kanske inte bara, det här är ditt livsprojekt. Jag tyckte det var lite dåligt.
Dumpa den kompisen. Fan, jävla hemskt. Mm. Nej, men det är så roligt att få tycka om den, alltså serien. Mm. Och så här, att jag kommer ihåg att vi pratade om den här, alltså jättelänge sedan, vi satt i parken där utanför där du bor i någon sån här jättefin solnedgång.
Men du,
liksom.
Var inte det typ första gången vi hänger där?
Jo, det men måste det nästan vara.
Vi käkade i den parken.
Exakt, ja. Ja, men alltså verkligen, och jag minns det. Ja, jag minns det så. Och det är så himla roligt och att det också funkade. Mm. För att det är, så här, det är ju lite nervöst. Mm. Alltså så här, jag tycker att det är nervöst när mina kompisar gör saker. Det spelar ingen roll om så här, både liksom alla ni som liksom står framför kamera eller som liksom uppträder på något sätt, men också vänner liksom som byter jobb, alltså så här, bakom kulisserna. Och då menar jag liksom så här, jag har ju många vänner som jobbar som typ civilekonomer och sådana grejer. Liksom. Att det är alltid lite läskigt, för tänk om det inte blir bra, om man är lite så här beskyddande, men så här, man vill så himla gärna. Och för dig så, du får ju liksom kvittot direkt, att så här, nej, det här var inget bra. Men nej, det blev ju, alltså folk älskar det ju.
Men det är det som är så kul också, för att min, den första reaktionen jag läste överhuvudtaget var ju Johanna Hagströms recension i Göteborgs-Posten.
Just det.
Johanna Hagström, journalist, som för övrigt är en väldigt bra journalist. Ja. Jag tycker väldigt bra om henne.
Förutom det här lilla snedsteget.
Precis. Hon sågade ju det. Hon sågade oss allihopa vid fotknölarna. Hon tyckte om Anton som spelar brorsan. Det var den enda hon tyckte om. Hon bara, ingen har en komisk timing. Skämten faller. Det enda jag tänker är att det här är Clara Henry show, för att hon pratar med sin karaktäristiska dialekt. Man bara, som att min dialekt är någonting jag liksom lägger på för att spela Clara Henry. Ja, nåväl. Och jag bara, nej, Johanna Hagström tyckte inte om det, ingen kommer tycka om det, alla kommer hata det. Och så nu typ har vi liksom haft hysteriska tittarsiffror, trots att det är en play-serie. Vi har liksom gått över, alltså vi är snart uppe i 200 000 unika, alltså spelningar,
jävlar,
per avsnitt. Kanske inte de sista avsnitten, men de första är i alla fall uppe i, alla är över 100 000, vilket är ovanligt för play-serier. Och att det gick så snabbt också. Ja. Och att vi har vunnit två priser. RIA-priset är det andra priset vi vinner för den här. Och det är så jävla, fy fan vad skönt det är. Fy fan vad skönt det är.
Ja.
Jag mår så bra av det här. Ja. Alltså yes! Yes, vad bra det gick.
Ja.
Nu är jag ju bara så här, hallå SVT, säsong två, ja, kan ni fucking bestämma
min
er?
Min följdfråga, ja men vad fan, kör på nu. Ska vi mejla direkt nu? Hörrni,
nej, men grejen är så här, det är ju, det,
ska jag ta tag i det här, Clara? Jag är projektledare.
Det är i dialog. Men det är ju det också, att det handlar ju om pengar. Och det handlar ju om att, alltså nu vill ju inte jag dra kvinnokortet. Men jag vet ju om
men
vad man kan
dra.
Tjäna.
Ja.
Och jag vet om också att jag fick ganska dåligt betalt första säsongen. Med tanke på hur min häck var så avjobbad. Jag jobbade häcken av mig. Och att de hela tiden motiverade det med att, men det är bara för att det är en första säsong och vi vet inte hur det kommer gå. En andra säsong däremot. Nu håller vi på att prata om säsong två.
Yes.
Och ändå så är det, går det inte att motivera att ge mig en rimlig lön.
Nej.
Skitsamma, det ska vi inte gå in på här.
Nej, helt fel forum. Nej, men det kan väl sätta punkt då, kanske.
Ja, vi kan säga så.
För den här veckan.
Ja.
Fan, tack Clara.
Tack Gustav.
Tack till alla som lyssnar.
Ja.
Ni är super fina. Tack för alla mejl och tack för allt.
Vill man mejla så är mejladressen hej@konstenattvara.se. Man kan mejla om lite vad som helst.
Ja, men det kan man absolut göra. Vi vet inte om vi har fått några lifehacks kanske.
Jag har fått lite lifehacks på DM faktiskt.
Ja, det har jag också fått. Ja. Men mer frågor om ännu fler. Och jag säger, men nu har jag tömt ut min själ. Jag kan tepåser i skogen.
Jag har fått många äggexperter som har hört av sig och bara, man kan, vissa ägg flyter faktiskt trots att de är färska, så ni kan inte säga. Man bara, men kan vi någon gång prata om oombedda råd?
Ja! Girl!
Ska vi prata om det nästa vecka?
Ja, det kan vi göra. Ja, nej, men de droppar ju in ibland och man bara, tack, nu var jag inte riktigt på marknaden för den här typen av hjälp. Nej, men det man också kan göra är att man kan kika in på podcasterappen på iTunes och rita vår podd.
Ja, smart.
Ja, det får ni jättegärna göra. Ponera att
jag hade gjort det om jag hade haft iTunes, men jag är ju inte en Apple-användare.
Men hörni, alla vi Apple-användare.
Ni är ganska många.
Rise my army. Nu är det dags. Nu ritar vi skiten ur det här. Det vore superfint.
Ja, gör det. Man kan väl kanske rata i andra appar också.
Ja,
Acast kan man säkert rata i.
Ja, men
kan man
rata
på Spotify?
Nej, eller jag vet inte.
Men
då skriver ni, ja, skriv till Spotifys kundservice, hej, vi skulle vilja rata den här botten.
Men det är också så här, det är tvåa på priolistan. Det första ni ska prioritera är att rata oss.
Ja.
Gärna fem stjärnor då, inte så här, ge oss,
nej,
inte,
alltså,
bemöda er inte att ge oss en stjärna.
Ni behöver ju inte vara, nej, och även om ni tycker att det är tre så kan ni ge oss fem, för fan, var lite schyssta, kom igen då, för fan. Ni behöver inte vara den där ärliga kompisen nu.
Vi behöver
egon.
Exakt, självförtroendet behöver boostas här, speciellt Gustavs, så att han kan lägga upp lite medium snygga bilder på sig själv.
Ja, mina stories. Där är jag ganska fucking
faktiskt.
Där bjuder jag på mig själv, vet du. Jo då, tack så mycket. Ja. Ja, jag gör väl lite reklam för min Instagram också.
Ja.
Ja, puss på er.
Yes. Hej då.
Hej då. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.